Du lyssnar på Mistrals dotter av Judith Krantz i översättning av Anna Pik, uppläsare Maria Lyckov. 1. Fov rusade genom entréhallen med den signalröda blanka regnkappan flaxande omkring sig och lyckades klämma in sig i hissen ögonblicket innan dörrarna stängdes. Andfådd försökte hon fälla ihop sitt stora randiga paraply så att det inte skulle droppa på de tätt packade medpassagerarna. Men trängseln låste hennes armar ut efter kroppen. Tidigare på morgonen skulle Fov ha haft hissen nästan för sig själv, men det hade inte funnits en enda ledig taxi på Manhattan denna regniga septembermorgon 1975. Hon hade måste vänta i evigheter på en buss vid Madison Avenue och sen hade hon fått springa resten av vägen över 57:e gatan. Genomblöt och besvärad vred hon på halsen för att överblicka hopen som höll henne i sitt skruvstöd. Skulle någon kliva ur före 10:e våningen? Det fanns det inget hopp om, insåg hon. Den knakande urgamla hissen som steg så långsamt genom Carnegie Halls kontorskomplex var laddad med en påtaglig spänning som andades skräck. Med undantag för hisskötaren var det lilla utrymmet fyllt av unga kvinnor som var försjunkna i stum, våldsam och ängslig kraftansamling. Var och en av dem hade vuxit upp i medvetandet om att utan minsta tvivel vara den vackraste flickan i sin high school, sin hemstad, sin delstat. Den här hissfärden utgjorde sista steget mot målet för deras feberaktiga drömmar sedan flera år tillbaka. Framför sig hade de en provuppvisning på Lunel Agency, den mest berömda av världens alla förmedlingar för fotomodeller och mannekänger, den med störst prestige och mest inflytande. Fov kände det nästan outhärdliga trycket från den skälvande oron och de nervösa förväntningarna som fladdrade omkring henne. Hon blundade och bad en bön att färden skulle vara över. Casey frågade om jag hade sett dig, sa hisskötaren till Fov, så högt att alla hörde honom. Hon väntar på dig där uppe. Tack, Harry. Fov kröp längre ner i regnkappskragen och försökte göra sig osynlig när hon kände 20 par ögon som omedelbart riktades mot henne med fientlig skärpa. På ömse sidor om henne bedömdes hennes profil med ohöljd rivalitet. De som stod närmast lät sina blickar svepa från pannan till hakan utan att finna någon skavank. De som stod bakom försökte beräkna hennes längd och noterade med klart förnimbar besvikelse att hon var lika lång eller längre än någon av dem. Inte ens för de flickor som stod längst bak i hissen var utsikten så skymd att de inte kunde se Fovs eldbrand till hår, så slösande rött att det inte kunde vara annat än naturligt. Absolut tystnad rådde medan Fov granskades. Du är väl fotomodell? Frågade flickan till höger om Fov med anklagande desperat avundsjuka i rösten. Nej, jag bara arbetar här. Fov kunde känna lättnaden i hissen som om den vore solid materia. Hon rätade på sig. Nu var hon osynlig och välsignat obetydlig. Så snart hissdörrarna öppnades på 10:e våningen sprintade hon ut i korridoren och in genom dörrarna till Lunel Agency utan så mycket som en blick över axeln. Hon visste exakt vad flickorna bakom henne skulle göra. Varenda en skulle ställa sig i kön som börjat bildas för en halvtimme sedan till de öppna provuppvisningar som hölls 3 månader i veckan på förmedlingen som grundats för över 40 år sedan av Maggie Lunell, Fov Lunells mormor. Av de många tusen som kom till proven varje år blev bara 30 uttagna. Medan Fov snabbt gick mot sitt kontor tänkte hon att kanske en enda av de där flickorna i hissen skulle ha den allra svagaste lilla chans att lyckas. Kanske en enda av dem hade den egenskap som alla på agenturen kallade gnista. Hur skulle de kunna veta, undrade hon, när hon sköt upp dörren till sitt kontor med skylten direktris, kvinnliga avdelningen, att det aldrig räckte med att vara enbart vacker. Casey D'Agostino, Favs assistent, tittade förvånat upp från stolen där hon satt, uppflugen och bläddrade igenom ett förhandsexemplar av Vogue. Casey var spenslig och krullig.